EM rullar vidare och det gör Offsides podcast också. Vilka underbara veckor det är att befinna sig i faktiskt. Välkommen till oss och Anders, det är väl ingen idé att dra ut på det här. Det är inte så ofta jag kan säga. Du har breaking news.
Ja, fy fan, riktig bomb alltså.
Ja, i vår
värld. Så vill jag lägga ut en sociala medier för att det ska få riktigt bra spridning. Ja. Men vi bjuder på denna till våra kompisar här som lyssnar på oss i denna podcast. Ja, det är som så, Johan, att jag kanske helgens följetong här har ju varit, ska man säga, The Hairgate.
Mm.
Där det har varit då, givetvis, det var väl gänget, Boots on the Ground-gänget som breakade först. Att det hade kommit in frisörer till Sankt Jörgen och klippt spelarna. Mm. Och det har ju då spelarna uttalat sig om. Quaison var ju lite fyndig när han snackade om att de hade inte klippt sig inför matchen mot Spanien. Blev kryss.
Just det, kryssade utan frisörer men vann med frisörer.
Precis. Och sen så har det ju då fått lite ringa på vattnet då. Man börjar prata om att fan, ska man släppa in frisörer? När man pratar om den här bubblan då. Att det är så himla tydliga restriktioner och de får inte alls träffa, de får inte ens träffa sina familjer. Men frisörer får de träffa.
Mm.
Men nu kan jag avslöja då att jag vet hur det här har gått till. I detalj.
Ja, det är bara att köra.
Ja, det börjar med att Pontus Wernbloms son ska klippa sig.
Mille.
Troller. Mille får en tid i Nye Hovås. Ett nytt litet område utanför det väldigt fina Hovås som ligger söder om Göteborg vid kusten. Sharper Barbershop. Frisören heter Sader Daher. Han klipper sedan tidigare just Wernblom. Han klipper också Bjärsmyr. Han klipper också Pontus Farnerud, blåvitt spelare. Då spitsar där, så att han är the go-to guy för de här. Och när Wernblom var där med Mille sa Wernblom att du, Marcus Berg, måste klippas. Har du en tid? Detta var strax innan Finlandsmatchen då.
Har Berg då innan sagt till Pontus Wernblom att så här, springer du på någon, jag behöver verkligen klippa mig. Att han måste ändå gå via sin polare.
Ja,
Pontus.
Det kan man undra. Men, och då blir det så att Marcus Berg får en expresstid på Sharper Barbershop hos Sader. Och drar dit och är så pass nöjd så att några veckor senare skickar han ett DM på Instagram till Sader. Och säger, du har inte möjlighet att komma ut här till Sankt Jörgen. Och vi är några stycken här som behöver en ny klippning.
Jaha, inför Slovakien.
Ja, inför Slovakien. Absolut, säger Sader och ringer två frisörkompisar. Så de drar ut till Sankt Jörgen. Så det är de här, Sader och hans två kompisar som i princip klipper samtliga och fixar till skägget på en del också.
Janne Bettergren?
Janne var inte behov av en ny fade. Men Bettergren eventuellt. Men Kakembo fick ju skägget trimmat till exempel.
Presschefen, ja.
Ja. Så Sader kan då också avslöja att han ställde den här frågan som jag har ställt några gånger i denna podden. Hur stort är Pierre Bengtssons konstintresse? Ja, Sader är ju en poddlyssnare också.
Han lyssnar på oss.
Ja,
för du har ju då, för de som inte vet, målat upp en bild av att Pierre Bengtsson är enormt konstintresserad. Apropå att det dyraste han hade köpt en gång.
På tal om ringa på vattnet så har den fått lite för stor.
Ja, att det var en tavla då som var det dyraste han köpt. Och då har du sett framför dig hur han verkligen hänger på vernissager och gallerier.
Precis. Sader sa ju, det ska man veta också, att det var ju utomhus. Det var ju visir och det var test och det var liksom verkligen så. Var in, ut. De fick bara några minuter med varje. Så det var verkligen bara att trimma till kanterna och så.
Man vill ju ändå att det ska vara lite som det brukar vara. Det här stela kallpratet. Ja, vad jobbar du med då? Vill du ha det lite busigt här i luggen? Fram, eller så?
Med Sader som är AIK också. Han var noga med att han ville helst klippa AIK-arna. Så Sebastian Larsson, lustig.
Men han klipper då en massa blåvita spelare till vardags.
Ja, till vardags. Ja, precis. Mm. Men så han frågade Pierre Bengtsson, hur är det med ditt koncentrerse? Så hade Pierre börjat säga, tyckte det var kul att ha, men det var också väldigt dyrt och sådär. Så hade Sader frågat, blir det AIK nu? Vi får se gärna kontraktet. Så att det var ungefär den nivån så.
Det var inte så stort.
Nej. Men sen så frågade jag vem som hade bäst hår i truppen. Han sa Gustav Svensson kanske.
Mm.
Riktigt tjockt, fint hår.
Mm.
Så Gustav Svensson, det såg man också att han var verkligen ny. Friserad.
Ja, man lite överraskande in. Då att han faktiskt fick hoppa in. Man trodde ju nästan att han hade gjort sina sista tävlingsminuter, men precis. Han fick hoppa in då.
Ja, precis.
Klippte han nästan alla?
Ja, det var ju, de fick dela på det, så att det var, alla spelare tror jag fick någon typ av behandling. Om det var skägg eller om det var bara att man rakade till kanterna sådär på håret. Så det var så.
Vet ju också hur skrockfulla de ofta blir när man med sånt där. Att det var väl ett skämt från Quaison att utan frisörer så kryssade vi. Med frisörer så vann vi. Men den som kan sin landslagshistoria vet ju att sådana här små detaljer är de ju inte sena att gärna göra till en framgångsförklaring. Efter ett tag blir det på riktigt. Semlorna minns vi alla. Det var väl risigt väder och deppig stämning. De skulle möta Moldavien borta och så överraskade landslagskocken alla spelare med semlor. Och sen dess, och så gick det bra då. Mm. De vann. Och sen skulle det alltid vara semlor.
Ja, just det.
Så att det kan bli väldigt mycket klipp med saxen då.
Ja, det är inte omöjligt. Jag sa det till Sara att han får av sig om det blir aktuellt igen med ett nytt besök på Sankt Jörgen. För då känns det kul om man kan skicka med något litet uppdrag.
Ja.
Raka in offside i nacken på Marcus Berg.
Ja, det hade varit något. Ja, kul. Ja. Du nämnde Boots on the Ground där och fotbollskanalens mycket flitiga gäng. Jag har lite kritik till dem den här veckan.
Uh-huh.
Ja. Jag berömt dem och lyssnar ju på deras
podd. Ja, det gör jag också.
Varje dag.
Det är morgontradition.
Ja, det är mycket bra. Men kritiken består i då att de inte gör tillräckligt mycket av den tacksamma bifiguren Jonas Wallerstedt. Han är då pilot numera. Den gamla allsvenska spelaren. Bland annat för IFK Göteborg och Norrköping. Och så var han ju också första svensk...
I Ryssland.
Första svensk proffs i Ryssland, ja. Mm. Det har offside.
Rostov, eller?
Nej, det var väl ett av de lite sämre Moskvalagen, va? Torpedo Moskva, Torpedo, kanske de hette. Och han har varit 2003 eller någonting. Och det blev ju inte så himla lyckat, tror jag. Det saknades lite arbetstillstånd och han fick sitta vid sidan av rätt länge. Och sen var det strul med lönen, tror jag. Han spelade väl lite grann, men det var mycket strul, så. Och det här var ju liksom, det var inte så vanligt att man gick till Ryssland då. Men han spådde då att får de ordning lite på det så finns det mycket pengar där. Och det kommer nog vara mer svenskar där. Och fick han ju verkligen rätt i. Mm. Nu är det ju ganska många svenskar i Ryssland. Men han är då pilot numera då. Vilket Offside också har gjort en blänkare om.
Mm.
Där Wallerstedt faktiskt berättade en rätt svag anekdot om vilken som var den värsta flygningen. Och det var bara att det hade snöat väldigt mycket just i Ryssland. Ja. Så att de var tvungna att skotta vingarna. Och då var man lite skraj, men det gick bra. Annars verkar han ju väldigt fin ju. Ja. För han flyger då journalisterna först till Sevilla. Och sen flyger han dem till Sankt Petersburg. Och det kan ju inte vara en slump, tänker jag. Wallerstedt kanske ändå har dratt i lite trådar för att få ta de flighterna.
Det tror jag.
För han kanske får stanna kvar och se på matchen, kan man ju tänka sig. Eller han har i alla fall tid att kolla på landskamperna. Och så hade han ju knoppat ihop ett litet quiz nu för ett tag sedan när de flög till Sankt Petersburg. Och Olof Lund, som jag tror vann det quizet, la ut det sen på sociala medier. Så jag satt och gjorde det själv. De roligaste frågorna var de som handlade om Wallerstedt själv.
Mm. Hur många rätt fick du? Olof Lund fick 11, tror jag.
Jag hade 2 fel, plus att jag inte satte utslagsfrågan rätt heller. Det var hur många mål, tror jag, Wallerstedt hade gjort i allsvenskan.
Ja.
Den bästa frågan, som var lite klurig, som jag gillade mest var vem har Jonas Wallerstedt spelat med i dagens EM-trupp och även i EM-truppen 1992?
Ah.
Han har alltså spelat med en svensk som var med i EM 92 och en som är med i EM-truppen nu.
Okej. Okay. Du, ja, oj.
Den satte jag faktiskt.
Dagens
kanske du tar. Han har ganska bra hår.
Gustav Svensson.
Ja, de spelade ihop i IFK Göteborg då. När Gustav var ganska ung.
Just det.
Men så var det när Wallerstedt själv var ung i en annan svensk klubb. Där det var en lite mer veteran i laget som var landslagsback.
Okej. Okay.
Kanske, nej, det var Janne Eriksson.
Janne Eriksson?
I Norrköping.
Aha.
Men vad jag skulle komma till, och jag sa ju det var verkligen med glimt i ögat att det var kritik. Men de borde ju göra mer med honom.
Mm.
För de klagar ju ofta över att det är så stängt. Och de får bara, de recenserar dagens pressbuffé.
Att
det är så, ibland är det bara Kajuste och någon mer. Och ibland är det lite bättre att det är Sebastian Larsson. Så. Men de tycker det är stängt och det är med corona. Det är svårare än vanligt att komma nära. Här har man ju en jävligt bra bikaraktär.
Mm.
Och hade man själv vetat, för vi valde ju rätt tidigt att ta beslutet och inte åka på EM. Det var för mäckigt och för dyrt.
Kan man ångra det idag?
Ja, men om man hade vetat då att Wallerstedt var pilot. För det här är ju, den typen av journalistik vi gör är ju mästerskap ganska svårt.
Mm.
Även till att börja med. För att det är ganska styrt och vi gillar ju att hänga folk i hälsenorna. Och få komma nära och så. Och det är svårt till att börja med. Men nu ännu mer med pandemin och avstånd och så. Och så var det dyrt. Åka till både Spanien och Ryssland. Det var för liten vinst för väldigt stor insats.
Mm.
Men man vet att Wallerstedt skulle vara EM-pilot. Man kunde ha tänkt liksom ett EM genom Jonas Wallerstedts ögon. Så här, man flyger honom, man följer honom lite och så här, hur har fotbollen utvecklats och hur blev livet för dig?
Lite snack i cockpiten, lite snack på läktarna.
Och knoppar ihop sitt quiz där och så. Så där, han var gammal brunkare, så där, kan han ha några andra? Mm. Ja, men det hade kunnat varit något, tror jag. Lite som en sån där vid sidan av reportage i alla fall. Det är i alla fall mitt tips. Fortsätter ni flygas av Wallerstedt? Ja, fan, ta in honom lite mer. Ja. Han kanske kan få testa hetsjakten.
Ja. Vi gör dagens avsnitt i samarbete med Volkswagen. Och det är ju passande eftersom de också sponsrar sommarens stora fotbollsfest. Detta EM som vi är mitt uppe i nu. Och det finns stunder i livet när stämningen blir fullständigt elektrisk. Och påfallande ofta är detta på en fotbollsplan. Och just den elektriska stämningen är något som Volkswagen verkligen jobbar med. Titta bara på deras nyaste modeller, ID3 och familjesuven ID4. De rymliga, går på 100% el, kommer långt mellan laddningarna och erbjuder en elektrisk körupplevelse på vägen. Testa gärna den här upplevelsen. Det är bara att boka en provkörning hos närmaste Volkswagen återförsäljare. Någon gång mellan sommarens alla elektrifierade matcher.
Ja, och de här matcherna då, både du och jag, vi ser så mycket vi kan. Har du fattat tycke för något eller några lag som du på förhand kanske inte tänkte så mycket om?
Alltså inför skottarnas match på Wembley mot England så såg ju de som är inne på någon typ av sociala mediekanal alla de här tillresta skottarna. Man blev rätt glad, man såg skottar som liksom gjorde en klinsman på blöta gator i London. Ja. Skrapade säkert upp brösten.
Ja, och klagade väldigt lite över det.
Ja, klagade lite över det, ja. Det är sånt som händer när man är iväg med The Lads.
Så här, när man är iväg med The Lads och kommer från kanske Inverness eller någonting och skrapar upp sig när man gör en klinsman, det är då att man helt enkelt glider på blött underlag. Man vet att den skotten är precis lika obrydd. Det är lika säkert att den är obrydd över sina eventuella skrapsår som man vet att Arnautovic i Österrike omöjligt har en ledig och okomplicerad relation med den inhemska pressen.
Precis det.
Ja. Det är två saker man bara inte behöver kolla
upp. Nej, precis. Och det finns ju en sak i er som tänker, oh, grabbig stämning. Det andra är ju också, fan vad härligt att se att de har så kul tillsammans.
Ja, speciellt när de gav sig på Shakespeare.
Ja, det var det jag tänkte. Jag såg detta här om dagen också. Att de hade samlat vid, det är väl vid Leicester Square där det finns en William Shakespeare-staty. Där de hade samlat, det var flera hundra skottar som stod liksom riktade mot William Shakespeare-statyn. Med liksom, ja, du vet, sina ölburkar i nävarna. Och så stod de och pekade på William Shakespeare och bara sjöng "You're just a shy Robbie Burns."
Just det.
Robbie Burns då, för den som...
Skotsk nationalskall.
Ja, precis. 1700-tals författare då.
Då vore det ju fint då om svenska fans kunde ta över den här poet-bashing-facklan. Låt säga, det är inte omöjligt att Sverige får spela i Glasgow. Vi kommer väl in på Sveriges match mot Polen här snart. Men det kan ju bli Glasgow. Ja. Då kanske de i sin tur, finns det någon staty av Burns där?
Det finns det säkert.
Och så står Kanapågänget och kanske, ja, vem skryter de om? Bellman, Heidenstam. Ja. Esaias Tegner. Ja, man har lite svårt att se det.
Lite så. Ja, ja, även skottarna är ju lite så. När man var liten så var England var ju mitt andra lag. Det var säkert ditt också. Mångas andra lag.
Andra halvan av 90-talet var det väldigt underhållande att följa England. Mm. Just för att det var... Ja, men det var inte så smart fotboll. Men de körde och de hade profilstarka spelare. Och så var det ofta lite såpopera utanför planen också.
Men sen med åren så har det blivit så. Framförallt det här året. Det här mästerskapet när ingen Liverpool-spelare får spela. Då skiter jag i England och vill att de ska förlora faktiskt. Så barnslig är jag. Men skottarna har ju sin lagkapten som jag gillar väldigt mycket. Robertson. Det verkar vara en fin kille utanför plan också. Så de brinner jag lite extra starkt för. Och sen givetvis har Danmark med tanke på vilket mästerskap de har haft.
Men Skottland är väl en bra underdog att gilla från början. Nu har de inte varit med på så länge heller.
Ja, jag sticker ju inte ett hakan och är inte ensam om att man kanske gillar Skottland.
Nej, de har ju varit i... Vi var ju vana vid att Skottland var i mästerskap när vi var små. Mm. Och även före vår livstid så då var de ju till och med väldigt profilstarka. Det var väl 78 när de reste till Argentina och var uppskrivna som något av en utmanare till VM-guldet till och med. Mm. Vad är det här? Billy Bremmer-tiden kanske? Alice Army. Och då floppar de ju istället. Och då finns det ju den här fina lilla... De får så mycket kritik då av skotska fansen och hybris. Man brukar säga att engelsmännen hade det. Men skottarna hade ju verkligen det då. Och så börjar de svagt och det går inte alls något bra. Och förbundskaptenen måste försvara sig. Och så sitter han på någon presskonferens och så tar han ju upp den här hunden, om du kommer ihåg det. Där så det kommer en argentinsk gatuhund som, och så försöker han lätta upp stämningen genom att säga, tror den här lilla rackaren är ändå som fortfarande tycker om mig, och blir biten då av hunden. Också skotskt på något sätt.
Ja, ja, det är ju den. Jag tror att vi,
men de ska ju vara underdogs.
Ja, jag tror att det var när vi gjorde bort oss lite grann här i podden, när vi pratade om när de hade mött italienarna, när fansen sjöng "We're gonna deep fry your pizzas".
Just det, när vi översatte att det var friterat.
Ja, men deep fry är ju friterat. Vi tror att det är djupfrysta. Vi ska djupfrysa era pizzor.
Ja, det var så vi sa. Det, så
deep fry är ju att man friterar någonting.
Just det, men ja, väldigt, de har nära till humorn.
Det får man säga.
Ja, så Skottland då, säger du?
Ja, ja. Du då?
Vi, alltså, det går inte att inte gilla dem heller. Men jag har väl gillat Holland ganska mycket.
Ja,
så. Men det pratade jag lite om förra veckan. Så jag behöver inte lägga ut texten om det. Men apropå det då, vad man får för intryck av andra länder. Hur mycket bryr du dig om vad Sverige ger för intryck? För det är väldigt populärt nu med att, och inte minst med sociala medier, och vi kan, om man vill kan man kanske se en engelsk sändning. Eller, och gör man inte det så kommer det ändå massa klipp och... Hur mycket bryr du om vad Sverige ger för typ av eko till andra? För det finns ju två hållningar där, att man är väldigt, jag vet, så här, BBC valde att inte visa highlights från första halvlek mot Sverige och Slovakien. Och så blir det till och med en fråga om det från Petra Thorén, vad Jan Andersson tyckte om det. Han brydde sig inte så mycket om det, så han väntat nog. Eller så är det då att så här, vi anses vara så små då, varför så ängsligt att vi ska bry oss om vad de tycker i England eller Frankrike. Mm. Men det pratades ju lite om det, speciellt kanske efter tre svenska halvlekar, att det här måste ju vara laget då som får flest människor att stänga av tvn eller vilja sticka och bada eller göra något annat. Jag är ju så pass ängslig då så att ja, det spelar faktiskt lite roll.
Du, för mig. Det är så.
Ja, men jag tycker att alltså, jag blir lite stolt om jag hör att Gary Lineker har sagt något väldigt hyllande om Isak. Jag blir faktiskt det.
Ja, det blir det.
Och tycker att det är liksom, för det är så, jag vill ju också gärna ha inställningen att nästan, då blir det ännu skönare. Då får vi ta den rollen. Vi skiter väl i vad, men gör jag inte jag riktigt så. Jag tycker det är väldigt skönt om det är lite eko på.
Ja, jag vill börja åka. Så, samtidigt så kan jag känna att det finns en viss stolthet också i den här svenska traditionen. Detta är ju ändå den här bilden de flesta har av svensk landslagsfotboll på här sidan. Att det är, man gnetar sig fram i gruppspel och man är inte, det liksom slår inte gnister om anfallsspelet och så. Det finns en viss, jag tycker det är fint på något sätt också. Jag kan känna en stolthet i det. Att vi är det här laget som fan, det är ett lag som vinner matcher. Vi har liksom, vi har inte individuella spelare som briljerar.
Det har vi ju.
Ja, jo,
i alla fall.
Jo, om man vill sen veckla ut det här resonemanget så kan man säga det, men jag tycker det finns någonting fint. Så samtidigt också, givetvis, jag skiter vad Gary Lineker säger. Jag har alltid sagt det, otroligt överskattad.
Ja, det tycker inte jag.
Ja. Ja. Men jag skiter vad han säger, men därmed så givetvis är det ju roligt om man vet att nu snackar hela fotbollseuropa om vilken jävla fotboll Sverige spelar.
Hela Sassuolo.
Det hade ju varit kul, absolut. Men jag är ju nästan lika glad för att vi får den här stämpeln på oss. Att Luis Enrique och pratar fortfarande om jävla destruktivt Sverige spelar.
Så jag tycker just det är apropå fint. När de mötte Polen så gav han nästan lite beröm till polska coachen.
Ja,
polska
laget, i alla fall.
Att kul att möta lag som vill anfalla. Så.
Ja, precis.
Jag kanske är lite mer ängslig då som faktiskt tar in det där och lever lite med det. Sen är det väl lite som med ens föräldrar nästan också. Att för du kan ju sitta nu och säga att det kan vara lite fint, men jag vet ju att du satt ju och svor och gnällde i första halvlek mot Slovakien. Vi såg inte matchen ihop, men det är ju säkert bara att du gjorde det.
Ja, ja, ja.
Men när någon annan kommer in och gör det så tar du dina föräldrar, så att säga, i försvar, va? Eller sin gamla hemstad, eller vad det nu kan
absolut
vara. Sådär.
Så är det.
Men för mig spelar det faktiskt roll, och jag stör mig lite grann på, jag vet inte om Janne sa precis så, eller om jag ljuger nu, men det som förs fram ändå ibland med att det spelar ingen roll hur det ser ut så länge vi vinner. Mm. Det är bara resultatet som räknas. Det är det ju inte. Är det viktigaste? Ja, det är det ju helt klart. Om Sverige går vidare eller inte, vinner eller inte, kryss eller förlust, det är viktigast. Men att det inte spelar någon roll, det tycker jag verkligen är skitsnack. Det tycker jag bara, det är bara att kolla på. Alltså, nog spelade VM-bronset 94 en viss roll på att under vägen dit så fanns det ett anfallspar som nästan var hetare än Romario och Bebeto. Att det blev fyra mål i bronsmatchen. Att det var en fräck frisbacksvariant. Att Dalin gjorde grymma nickmål. Och Kenneth, det är klart att det spelar roll. Mm. För det är inte bara eko utomlands, utan det får kanske några till att börja vilja spela fotboll eller fatta tycke för laget, att det ger ringa på vattnet. Och jag tycker man kan säga nu när vi satt och var marinerade för några veckor sedan i EM 2004, om man ställer det mot senaste VM till exempel, för EM 2004, där är det då en urladdning i premiären, 5-0 mot Bulgarien. Det är den enda matchen Sverige vinner ju. Sen är det ju kryss mot Italien och det är kryss mot Danmark. Och sen åker de ut direkt när det blir knockout-matcher mot Holland. Medans i Ryssland då, 2018, så vinner de första matchen, de vinner tredje matchen. De vinner till och med en åttondel. På ett sätt går det ju bättre där, verkligen. Mm. Men det gav ju inte samma eko.
Nej.
Och det sitter inte kvar på samma sätt, tror jag i alla fall. Det, ska man vara rättvis så kanske man ska vänta 10 år med att blicka tillbaka. Det ligger kanske lite för nära. Men jag tror inte att man kommer se på det med samma skimmer. För det har färre sådana ögonblick. Och då tänkte jag komma in då lite på Alexander Isak.
Mm.
Att det är klart att det spelar roll att Sverige har en spelare som ur ingenting kan både skapa chanser, göra det på ett jävligt coolt och flärdfullt sätt. Ända man känner att det spelar ingen roll, det ser ut som att den här chansen är över, så kan det alltid komma någonting mer. Jag var ute och spelade lite fotboll själv på fredagskvällen, bara utanför huset. Jag blev fan sugen av, för liksom, jag var nästan inspirerad av Alexander Isak. Och det skiter ju alla i, med rätta.
Ja. Men jag blev nyfiken, vadå, försökte du lite grann göra det han gjorde?
Det är nästan alltid ute en kille i huset där jag bor i lägenhet och ute och kör. Ibland har han en kompis, men ofta kör han själv. Mm. Och ibland kör jag bara lite med honom. Vi står väl och passar och trixar lite och sådär. Mm. Och det hade jag nog inte gjort, tror jag.
Ja.
Men poängen här var att det spelar ingen som helst roll huruvida jag är ute och taffligt försöker lägga upp den på nacken. Men hur många barn blev sugna på att göra samma sak när de såg Alexander Isak spela den juni, det var en underbar junikväll. Så. Hur många frågar föräldrarna om de kanske kan börja spela fotboll? Och hur många gjorde det kanske också på ställen som är utanför? Han kom från Bagartorp. Det är väl i Solna kommun, tror jag. Alexander Isak, Ulriksdal. Hur många där? Liksom, vilken katalysator det är.
Mm.
Såklart att det spelar roll. Liksom. Så. Mm.
Ja, absolut. Nu är ett annat lager i den här diskussionen.
Ja, men så det stör mig ändå lite. Och det spelar ju, det är klart att de också vill prestera bra.
Mm.
Det hade spelat roll om Sverige hade haft ännu fler spelare som varit bättre, så hade man ändå känt sig. Nu är vi i ett ganska konstigt läge. Mm. Spela två matcher, då brukar man ha en aning. Nu vet vi fortfarande inte om det här, hur det här kommer att gå och hur det här laget kommer att bedömas. För framför oss nu ligger kanske en gruppseger. Kan mycket väl bli en tredje plats också. Mm. Möta Belgien och bara åka ut. Liksom.
Ja,
och då är det nästan flopp.
Liksom. Ja, absolut. Och det är ju den känslan man har här nu. Men nu lyssnar de flesta kanske på detta på onsdag. Och det är några timmar kvar här då till vi ska möta Polen. Men det är ju den här matchen idag mot Polen. Som kommer att avgöra så jäkla mycket för hur det här mästerskapet man ser tillbaka på. Det kanske är så att man ser tillbaka på det. Superflopp. Det enda som var kul med det här mästerskapet var Alexander Isak. Att han fick visa i landslaget vilken jävla spelare han kan vara. Alla andra i princip har underpresterat. Men vinner Sverige idag, Forsberg då till exempel, kliver fram och gör en jättematch. Isak fortsätter göra en bra match. Och vi har kanske Kulusevski kanske kommer tillbaka in nu.
Mm.
Och plötsligt så kommer det här mästerskapet kännas så jäkla vilken fest. Men än så länge så är det ju väldigt tråkigt från Sveriges sida. Men kanonutgångsläge. Inför det här. Så att det är där man kan, vi pratar ofta om det här, hålla två bollar i luften samtidigt och så. Här, man vill ju egentligen bara hålla en boll i luften samtidigt här.
Ja.
Och bara fokusera på en av de här två sakerna. Men
det tyckte jag var intressant för övrigt dagen efter Sverige-Slovakien då var att handla. Och så kom man fram till, ja, först så gick vi förbi pappfiguren av Lindelöf där han står och håller upp en kolaflaska. Min dotter tyckte han såg läskig ut. Och skyndade vidare. Och så fram vid kassan så stod kvällstidningarna där, Aftonbladet, Expressen och GT. Och alla hade på framsidan Emil Forsberg.
Mm.
Inte Alexander Isak. Utan det var en stor bild på Emil Forsberg och frälsaren stod det på någon. Han frälste Sverige, eller så här, han räddade Sverige. Tre tidningar, eller 2,5 om man bakar ihop GT och Expressen där lite kanske.
Mm.
Och alla hade Emil Forsberg. Jag vet inte, säger det någonting? Jag tyckte ändå att det var lite intressant. Han satte straffen då, Emil Forsberg. Och beröm för det. Gjorde han en stor match i övrigt? Det gjorde han väl inte?
Nej, besvikelse.
Det fanns en spelare där som verkligen var långt, långt, långt över mängden. Och som jag tror fick liksom, han fick folk att gå ut och vilja lira själv. Mm. Liksom, för fan vad häftig han är att se på. Man väljer alltså Emil Forsberg.
Ja.
Och så nu skulle vi sitta någon bildchef där och säga att det fanns inga bra jubelbilder på Isak. Fan om det spelar någon roll. Kan inte ta det? Det är nästan ett ansvar att sätta Isak på första sidan. Jag störde mig lite på det faktiskt. Men det kan ju också finnas något att man... Jag vet inte om jag hade läst in det. För jag hade också ett färskt sms från min pappa som hade hyllat Emil Forsberg. Och inte nämnde Isak heller.
Aj.
Men det är något med att... För Isak överallt om man gick in på sajterna. Och såklart också här är Linnekers hyllning och så. Men för den äldre papperspubliken så var det Emil Forsberg. Någonting
ska man läsa in
vi
någonting?
Vi behöver inte läsa in mer än så. Jag bara lämnar den där.
Hasse Orenius. Jag vill inte säga det högt.
Nej, jag reagerade på det i alla fall. Det är lite anmärkningsvärt är det väl?
Absolut, jag håller med. Nej, men om vi då ska prata lite kort om matchen mot Slovakien utifrån vad vi vill se annorlunda mot Polen. Så dels slogs jag av tanken, det var väl också Boots on the Ground-gängen som faktiskt konstaterade att det kanske var någon i det segmentet där de har lyssnare som mejlar in frågor. Det var någon som hade observerat att i matchen mot Slovakien så var det inte en enda gång som Robin Olsson satte igång spelet med den korta utsparken. Varenda gång skickar Robin Olsson den långt upp mot lycka till på lite grann mot kanske då Isak eller mot Berg.
Det är ju också, han har varit, han behövde väl inte göra så mycket räddningar mot Slovakien, men än så länge gör han ju ett kanon-EM, Robin Olsson. Men det är ju inte hans starkaste gren. Det händer ju lite för ofta också att han bara drar ur den över sidlinjen.
Ja, men samtidigt, men en enkel passning ska man kunna slå.
Jag menar det.
Så dålig är han inte med
för. Nej, och vad finns det för fötter där? Det finns Lindelöf och Augustinsson och mötande med Kristoffer Olsson eller Albin Ekdal. Ja. Det ska ju vara tillräckligt.
Fullt kompetenta fotbollsspelare som borde klara av det. Mm. Men det säger kanske någonting, men det är ju inte så att de gör detta bara för att de får feeling, utan detta är ju givetvis någonting som Janne och Wettergren har pratat med dem om, att vi skickar ut bollen och så hoppas vi att vinna den där. Det säger ju lite grann om vilket svenskt landslag vi har haft de här två första matcherna. Och det är ju, vi kommer tillbaka till det, vi pratade om detta inför första matchen mot Spanien, att där vi har vår sämsta del, det är ju centrala mittfältet, och det blir ju än en gång påtagligt tycker jag, att det är ju det, för att alla anfallsspel som vi har, eller de få anfallen som vi har, det är ju nästan alltid likadant. Antingen så är det den långa bollen. Från då kanske till och med Olsen. Eller från Lindelöf. Man lyfter upp den långt och så hoppas man vinner en annan boll. Och sen så kanske man ska säga att Forsberg liksom fångar ut bollen. Och kan attackera. Eller så är det ju inläggsspel.
Mm.
Det är ju det hela tiden. Lustig Augustin. Ja, fasta situationen, precis. Men Lustig och Augustin. Så de skickar in boll efter boll efter boll. Lite så 50-50. Hoppas att det ska hända någonting. Vi har ju inte något etablerat anfallsspel någon gång i de här två matcherna.
Nej, det är nog så. Och det märks nog ännu mer att jag tycker Albin Ekdal har varit ungefär som förväntat.
Mm.
Men han är lite jämnare i sin prestation. Och det kan han vara beroende på hur det går för den som han är ihop med. Och där tycker jag hade man ju hoppats med på Kristoffer Olsson, helt enkelt. För då det går inte liksom riktigt att vara så här framme med storsågen heller. Men det är inte riktigt toppklass bara.
Nej,
så.
Nej.
Han är inte riktigt i det slaget som han hade behövt att vara. För han är ju där just för att sätta det här tidiga uppbyggnande passningsspelet. Och kunna komma ner och möta och starta uppspel så. Och då blir det lite what's the point i så fall. Då kanske man lika gärna kan ha Sebastian Larsson som springer fram och tillbaka. Och där man vet vad man får hela tiden. Och hitta någon mer kreativ på Sebastians kantplats då istället.
Snacket är väl att Kulusevski stekhet träningarna. Men jag skulle gissa att det är Claesson som går före ändå. Och de ska göra ett byte där och ta in då Larsson centralt. Bredvid då kanske Ekdal. Du skulle gissa ändå att det blir Claesson.
Kanske. Vi fick ju en uppmaning här från kanske min favoritgulligan Glenn Holvik, Elfsborg-supporten, som ville då att vi skulle analysera Twitter-tråden som blev efter att Gary Lineker då hade hyllat Alexander Isak som en exceptional talent och att många klubbar bättre än Real Sociedad är på sin vakt.
Mm.
Och så fick ju Isak en fråga om det av Johan Flink, tror jag. För det gladde mig att Johan Flinks skånska stämma hördes i BBC-studion.
Mm.
För de då översatte det och så var det lustiga då att Isak inte hade superbra koll på Gary Lineker. Han visste lite att det var någon gubbe i en studio, men inte så mycket mer än så. Följdfrågan, han vann VM, skytteliga 86. Och det här lades ut av en del, men jag tror det var, just den här tråden var en engelsk korrespondent som har Norden som bevakningsområde som då la ut den här på engelska. Och då ville Glenn Holvik då att vi skulle analysera tråden och alla svar som där följde. Mm. Och jag tror att han då syftar på att en del engelsmän kände sig trampade på tårna.
Ah, just det.
Över att Alexander Isak inte hade blykoll på Gary Lineker. Det här pratade de om själva sen i studion och skrattade lite. Och jag fick uppfattningen om att Gary Lineker var låtsas upprörd. Mm. Att det spelade nog ingen... Jag tror han gillade Alexander Isak. Och att det spelade ingen roll. Men för att det skulle bli ett bra flyt i samtalet så tog han lite hållningen att...
Han var lite kränkt.
Ja, precis. Ja. Så. Men det tror jag absolut inte han var. Nej. Men det var en del andra i tråden här då. Och vissa menar ju då att man borde veta vem Gary Lineker är. Bara på hans fotbollsmeriter. Gjorde en jävla massa mål. Och framförallt vann skytteligan i VM 86. Mm. Det svarade Isak på då, så att han var inte född då. Och då tänker jag så här, det här tangerar lite grejer vi har pratat om tidigare. Vi brukar säga ibland att riktigt stora, duktiga idrottare, undantag givetvis, men om vi målar med breda penseln här, sällan är så bra på att prata om sin idrott. Mm. För de har liksom inte tid att analysera sin egen idrott. De bara är, och de bara kör. Mm. Så. Och Alexander Isak är ju uppenbarligen då en fantastisk idrottsman. Och han är för fan upptagen med att vara en fantastisk idrottsman. Mm. Det är väl sådana som du och jag som inte blev fantastiska idrottsmän. Som har tid att gå tillbaks och kolla på gamla matcher och sitta med siffror och jämföra. Det är ju vi som gör sånt. Mm. Så det tycker jag inte är dugg konstigt till att börja med. Det är klart att det finns en och annan kalenderbitare i svenska landslaget också. Som kanske sitter och läser Jesper Högströms VM-bok. Mm. Och börjar ända bort i Uruguay. Med de belgiska domarna på båten. Men de flesta tror jag, de är fullt upptagna liksom, och särskilt idag med allt som krävs. Det verkar ju, ibland har man tid att klippa sig, men annars så ska de hela tiden tänka på att vara så här professionella idrottare, att det är mycket mer krävande. Ingen som har tid att sitta och liksom kolla på Gary Linekers gamla matcher. Och till engelsmännen också, jag gillar ju då till skillnad från dig Gary Lineker lite mer kanske, men titlar räknas. Alltså det är ingen som så här, alltså Alexander Isak vet garanterat vem Pelé och Maradona är bättre. Mm. Det är ändå skillnaden liksom. Mm. Sen var det ju en del, sen uppstod ju nästa grej då i Twitter-tråden. Det är att Alexander Isak borde åtminstone känna till honom på grund av hans, att Gary Lineker så länge har varit omslagspojken för Walker's Chips i England. Har du ätit Walker's Chips?
Är detta Lay's eller?
Lay's kan man köpa i Sverige, ja.
Ja. Men det är det inom Walker's-fabrikens... domäner, man tillverkar Lay's chips.
Det är möjligt att det är det, jag vet det faktiskt inte. Eller blir det Lay's i Sverige? Walkers är det jag garanterat i England. Mm. Och Walkers kommer väl också, tror jag, från Leicester just. Aha. Där Gary Lineker är född och uppvuxen. Så de var ju väldigt tidiga på att knyta till sig Gary Lineker som reklampelare för sina chips. Jag tror det var redan 94, 95. Och han är fortfarande med dem då. Och ibland så har det varit, precis, du kanske såg det nu, att var det Aftonbladets ledarsida som, det var väl inte så många som hängde på, men som tyckte det var tveksamt att Quaison och Lindelöf står och kränger Coca-Cola och fryspizzor.
Mm. För att det har jag faktiskt missat detta.
Ja, men det var på ledarplats då, att det är dåligt för folkhälsan. Och ja, speciellt när det kommer med kanske barnfetma och det är för få barn som idrottar och så vidare. Så försökte de starta en liten debatt som inte riktigt tog fart.
Nej, vad man säger, sicka tåka de hade när de satt där. Fan, jag måste skriva någonting här. Ja, vad ska vi göra? Ja, ja, just det, det var någonting här. Man såg Coca-Cola, så har man lite där man sett Ronaldo ta bort Coca-Cola-flaskor.
Ja, det hade de ju med också, ja, att det hyllades. Och där ville man ju också säga, fan, Ronaldo kunde lika gärna varit sponsor av Coca-Cola. Ja. Det handlar ju bara om... bara om det, även om han då är lite besatt av socker, att det inte ska vara socker då. Mm. Jag var inte så imponerad av detta, för jag tror också att gillar man att idrotta och röra på sig,
kan det vara gott?
Det står ibland liksom inte mellan det. Nej. Det valet är inte sådär, ska jag gå ut och spela lite på skolgården eller med mina kompisar, eller ska jag gå och köra parkour, eller ska jag ta den här fryspizzan, jag är 8 år, nu står jag här och funderar, ska valet stå mellan att jag går emot och får en dålig folkhälsa? Eller, jag tycker det är lite dum debatt.
Det man kan säga, har man Nilsson Lindelöf som idol, om man är 8 år gammal eller 10 år gammal eller 12 år gammal, om man ser honom göra reklam för någon pizza eller för Coca-Cola, har man honom som idol så gillar man ju fotboll för det första.
Om man gillar,
då är man ju ofta ute också och rör på sig. Då kan man fan unna sig kanske en Coca-Cola också.
Om man gillar kanske Coca-Cola redan innan. Ja. Liksom så här, alla
vad
barn...
är det vi snackar om egentligen?
Nej, men jag tycker att det har någonting. För nu kommer vi in på förebildsnacket också. Ja. Här. Förebilder, det kommer ju upp när, det som du var så irriterad över då. När presschefen fick ta bort sin bild på en öl.
Ja, just det.
Kakembo. Mm. Kom den följdfrågan för övrigt då? För sen skulle ju spelarna få dricka öl efter... efter seger mot Slovakien så sa Janne att de var värda några pilsner.
Men det var ju så att man var tvungen att kanske gömma sina telefoner och lägga ner mobiltelefonen i en liten låda, du vet, som man har på så här swingersfester i USA. Just när man kommer in genom dörren så måste man lägga sin telefon för att det ska inte spridas någonting. Ingenting ska bli viralt. Det Nej. Som händer inne i huset där när de ligger och knullar med varandra, det ska stanna där inne.
Just det. Och samma sak här då kanske. Mm. Men uppenbarligen så var det ingen hemlighet att de skulle dricka öl. Ah. Men de har vunnit så då var man värd en pilsner. Mm. Men när presschefen satt på en ledig dag med ett glas öl så fick han ta bort det. Fan vad sjukt det är.
Visst är det det?
Ja, ja. När man tänker på det. Men jag tror också så här att sådana där grejer som de kränger, alltså om då Lindelöf står med Coca-Cola eller Quaison står med en fryspizza, det är så jävla lite för då man ser upp till och är lite mindre, om man är barn och gillar Lindelöf, Quaison eller Isak, det är deras fotboll. Allting tror jag. Det är där förebilden i. Alltså klass, det är det som de blir imponerade av. Står de liksom med någon cola eller sådär, ja det kanske de noterar. Men liksom, det får inte dem att tänka, oh vad coolt, jag ska dricka cola. Utan det tyckte jag Simon Cooper hade liksom en bra poäng när han skrev om Messi för oss. Det han hade ju då, lite en av poängen han hade Cooper där, eller som han försökte driva, en tes, var väl att så här, folk som säger att Messi bara är introvert och antisocial och aldrig säger någonting och inte tycker till, de har fel. Utan hans makt i Barcelona är väldigt stor och han har mycket att säga till om, och nog säger han ifrån när han tycker att saker är fel. Men han menar också att han har högt status i sitt omklädningsrum. Varför då? Jo, för att han är bäst på fotboll. Det finns ingen starkare valuta. För vi gillar ju det här i medierna med att göra någon till, någon är cool eller någon är bad boy eller att så här, de står ut på ett eller annat sätt. Men det finns ingen närmare väg till status och respekt än att vara bäst på fotboll. Nej. Det är liksom, det är själva grunden. Mm. Och då tror jag den där Coca-Cola-flaskan har ganska liten betydelse. Och så till Linekes chips då.
Ja, just det.
Han har gjort något av en chipsresa då, och varför jag tog upp de här var att han har också fått kritik då för att det skulle vara dåligt för folkhälsan. Mm. Av vem då tror du i England? En som inte var sen och ge sig på Gary Lineker.
Säg inte att det var Jamie Oliver.
Nej, men det kanske han har gjort också.
Han har gjort sin egen lilla matresa ju.
En som ofta är ute, ibland i blåsväder, som håller på ett stort engelskt fotbollslag, som vi ofta haft uppe här i podden. En mediaprofil som har varit väldigt aktiv på sociala medier.
Ja, nu är det... Ja, jag tänkte först säga att det var elegant, men det är ju inte elegant, utan detta är ju istället så är det ju, vad heter han, News of the World.
Det är Piers Morgan.
Piers Morgan,
ja, precis. Ja. Mm. Han försökte då, precis som Aftonbladets ledarsida då, när det kom någon ny sån här Walker chips.
Desperat efter att hela tiden klamra sig fast vid liksom att vara i epicentrum av där saker hände.
Ja, det får man ju säga. Och Lineker svarade Piers Morgan då att, för det var två saker som Piers Morgan attackerade honom för. Dels var det då att chips är onyttigt för barnen och det kommer rapporter om att barn, men också att det var massa plast.
Han bryr sig inte ett skit.
Nej, det kan man säga. Det är klart han inte gör. Men då kunde Lineker säga
han källsorterar inte ens hemma Piers Morgan, det kan jag säga det.
Nej, det tror inte jag heller. Möjligtvis har han någon som gör det åt honom.
Plast och samma jävla sopkorg.
Nej, det tror jag också. Ja. Lineker kunde då svara att de här är 100% återvinningsbara och sådär. Så. Men han har ju då varit med dem ända sedan typ 94-95. Mm. Och det blev ju, och han har funkat väldigt bra då. Det blev ju en storsäljare när de släppte då Salt and Lineker. Som ju ligger bra i mun.
Ja.
Det är ju kanske den mest brittiska chipsen. Ja. Salt and Vinegar. Och sen så följde de ju på då med att ha nästa stora anfallsstjärna. Nämligen Michael Owen. Mm. Som Walkers knöt till sig. Cheese and Owen. Och du skrattar ändå.
Va?
Ja. Sen skulle de då ha haft David Beckham också. Han var klar för Smokey Beckham. Istället för Smokey Bacon. Men av någon anledning drog han sig ur. 2001, Beckham stod verkligen på toppen och var världens mest kända fotbollsspelare kanske. Men antagligen ville han ha ännu mer betalt än vad Walkers kunde ge. Sen har han försökt med Vardy's Salted också, som väl är den sämsta av dem. Men Lineker har då varit där hela vägen. Och reklamfilmerna går ofta ut på att han går och norpar chips. De är så mumsiga liksom, Walker chips. Och till och med gör det från barn ibland. Och då är andemeningen att Lineker, som är en så good old chap och en så hyvens kille, till och med han kan tänka sig att norpa från barn. Då förstår man hur goda de här chipsen är. Så.
Salt and Lineker.
Ja, men de reklamerna var inte Alexander Isak heller bekant med. Och det är väl inte så konstigt.
Nej, för det är fan inte jag heller.
Nej, men nu är du det.
Nu är
jag. Cheese and Owen.
Vi såg ju då Slovakien-matchen på två olika adresser, Johan. Men du var tydlig med att du inte var riktigt så nöjd med Forsbergs straff. Den gick in, Alla straffar som går in är bra straffar. Det här kan Gary Lineker ha skrivit någon gång på Twitter.
Nej, nu försöker jag ha honom mycket plattare än vad det är.
Nej, men du var inte riktigt tillfreds med straffen. Och så frågar jag dig varför. Så här, alla straffar som skjuts i den höjden, alltså i målvaktshöjden där de kastar sig, de är dåliga.
Mm.
Mm. Men den går in.
Ja,
jag gick in. Den är lite hård.
Ja, men nu är vi inne på käpphästar. Vi har väl alla våra käpphästar. Där man också, kanske definitionen av en käpphäst är kanske där man känner att här irriterar jag mig lite mer på ett lite så här gubbgrinigt sätt än vad gemene åskådare gör. Det här är en käpphäst för mig då, straffar som slås i målvaktshöjd. För Emil Forsbergs straff var ju väldigt bra placerad. Den var ju nära stolpen. Och det var ju tur att den var det. För är den bara lite sämre placerad, då tar ju Dubravka den. Jag hade bytt ut honom direkt. Jag har inte bytt ut honom
från... Bytt ut honom direkt, trots att han sätter dem.
Inte från planen, men jag menar som straffskytt till nästa. Det skulle vara min käpphäst.
Det hade varit riktigt grovt annars.
Jannes princip är ju den här gamla då, med att missar man en straff så går turen vidare.
Mm.
Det var ju därför Sebastian Larsson inte slog straffen, för han brände ändå i ett av de här genrepen. Men det skulle vara en för mig. Ja, jag vet ju att jag känner lite starkare än vad du och många andra gör. Men jag förstår fortfarande inte det. Hur man kan slå den där. För den måste ju verkligen vara så bra placerad. Nära att gå i stolpen och lite sämre så tar målvakten den. Det skulle vara förbud om jag var tränare och slå straffar i målvaktshöjd. Är den låg så kan den alltid gå in. Då kan en sämre straff gå in. Är den där bara lite sämre, då räddar målvakten den.
Mm.
Det är en käpphäst då som jag har.
Ja, samtidigt så kanske då till Forsbergs försvar så det är inte säkert att han exakt vill ha den där i den höjden.
Nej, men då borde han inte heller få straff om man inte klarar av det.
Fan, du måste ju väga in också. Det finns ju visst, alltså det är ju en del nerver med.
Han spelar landslaget, han är frälsaren enligt Expressen.
Det är 0-0, han vet hur viktigt det är. Bränner han den så blir han ju hängd.
Ja.
Det är ju fan, det är inte lätt att gå fram och sätta den exakt på den liksom, centimetern som man tänker att där ska sätta bollen.
Ja, kan man säga då. Jag kan säga då, på ett sätt är det ju en väldigt bra straff då. Det kan jag ju också se för att den är så bra placerad. Men man gör sig själv, gör det väldigt svårt för sig själv. Han måste nästan träffa bullseye där då.
Men
skulle förmodligen slå den i målvaktshöjd. För slår jag till en boll och vill ha lite tryck i den så att den ändå får lite fart. Men jag vågar inte gå på all kraft jag har. Mm. Då hamnar den ju den höjden ungefär. Men han spelar ju i landslaget och spelar i Leipzig. Då ska han vara mycket bättre än vad jag är. Då ska han klara av att slå en bra straff som inte är målvaktshöjd.
Din gamla favorit, Roberto Baggio, han sätter en straff över mål.
Ja.
Till exempel. Ja. Han är ju ännu bättre än vad Forsberg var.
Ja.
Beckham.
Det är klart man kan missa straffar.
Smoky Beckham.
Men Smoky Beckham har också dratt den över.
Ja.
Alltså det är klart att alla bränner ju. Men jag blir mer irriterad på en straffmiss som går i målvaktshöjd. Mm. Än faktiskt om man drar den i ribban eller skjuter över. Eller drar den i stolpen.
Ja, jag förstår vad du menar.
Så. Mm. Ja, men jag vet ju att jag säger ju att jag känner starkare. Men om vi talar käpphästar. Ja, du har säkert också några sådana där du känner starkare.
En ganska nyfärsk käpphäst är gubben bakom muren.
Den som ligger ner. Polackerna hade en sån mot Spanien.
Ja, jag blir glad.
Ja, min dotter är oerhört fascinerad.
Ja, för detta har ju ändå börjat verkligen bli en grej senaste 12 månader. Allt ofta har man sett detta. Att man lägger en farlig frisback bakom muren så lägger man en gubbe där. För att då kan ju muren hoppa. Och då minskar man risken för att bollen ska skrivas över. Man hoppar och man blir kanske 20-30 cm högre. För då ligger en gubbe där och så kan man inte dra den under. Jag tycker att det är konstigt. Att
tror du det är en slump vilken gubbe som ligger där? Eller har man identifierat att den där gubben är bra på?
Man brukar kanske lägga en av de korta gubbarna där.
Ja.
Tänker jag. Vilket är också lite dumt. Man kanske ska lägga kan en lång där. I alla fall så tycker jag att man fattar logiken i det. Det blir ju svårare. Det krävs ju jävligt mycket då. Om muren har tillåtelse att hoppa. Det har man inte lov att göra för målvakterna blir vansinniga målvakterna om muren hoppar. Om man inte har en gubbe där under. Men hoppa muren.
Det är en naturlig reaktion att hoppa. Om man ser att den här går lite över mig. Absolut. Jag vill göra vad jag kan för att få bort den.
Absolut. Mm. Men om det blev ju ändå betydligt enklare för målvakten. För att då vet han, okej, då har jag mitt andra hörn. Det är det jag ska tänka på. Först och främst ska jag jävligt mycket till. En perfekt frisback. Så du kräver ju alltid perfekta frisback också, eller?
nej, vi
man får inte missa. Man får inte dra den i muren.
Nej, nu larvar du dig. Dra inte in andra käpphästar här nu.
I alla fall så blir jag lite besviken när jag ser att inte alltid konsekvent har gubben bakom muren. Jag tycker att varför har man inte det?
Ja, nu borde jag ha tänkt mer på den spanska frisparken. Det enda jag minns var att den gick ju inte i mål. Nej. Hoppade då varenda polack av de som stod i muren?
Det får man ju förmodligen, annars är det meningslöst att ha gubben bakom muren.
Vem blir då först med, hur vanligt, du ser mer internationell fotboll än jag. Nu ser jag väldigt mycket de här veckorna. Mm. Men det vanliga när det är bra frisparksläge och det ska muras, det vanliga är fortfarande att man inte har en liggande gubbe.
Absolut, det händer kanske en gång på 10.
Men din käpphäst är då att det borde alla
lag. Tio.
Ja, men då undrar jag då sådär, att, för det är ändå lite stökigt med en som ligger där. För först måste han tänka på sina händer förstås, så att han inte riskerar. Så han ligger liksom med rygg och röv mot skytt, va? Så han ser inte vad som händer.
Nej. Obehaglig grej. Det är ju som en rövbombning. Man vet att den kommer.
Ja, och om man då vet att de här kommer hoppa nu. Vilka blir först och kallar och försöka sig på en liten variant genom att använda gubben som vall?
Ja, den är lurig också. Då måste du träffa exakt.
Det är ju lite, jag kan förstå lite. Jag förstår ju såklart uppsidorna med att ha liggande gubben. Täcker markskott liksom. Mm. Men han är ju ingen vägg. Om bollen går på honom så studsar han ju inte bara direkt rakt ut. Mm. Det kan ju uppstå stökiga situationer. Den kan hamna lite vad som helst. Mm. Så den är lite farlig. Mm. På så sätt också, så här, kan få den på någon mjuk del och plötsligt så är någon spelare fri eller något sånt.
Nej, visst, men det man tänker i det, och så jobbar man som tränare med gubben bakom muren, så måste man också träna ganska mycket på själva upphoppet, muren. Det måste vara så jävla, alltså det är ju, måste vara synkroniserat, lite grann som i så här, simhopp nästan. Att alla måste hoppa exakt samma, man får inte lämna de här 2-3 decimeter.
Gubben
mellan.
Behöver ju inte tänka på mycket.
Nej, de ska ju bara ligga där och chilla. Ja. Och vara hård i kroppen kanske. Men de andra måste hoppa exakt samtidigt. De så 1, 2, 3, hopp. Och så måste de vara väldigt tajta. Det får inte finnas en lucka på. För så båda kan slinka igenom. Det är någonting jag känner att det tränar också. Man kanske lite för lite på. Hoppet. Just gemensamma
det.
Hoppet.
Det känns som en övning Jonas Virmola gärna
hade kört. Ja, visst. Ja, men de här små detaljerna. För det ska ju jävligt mycket till. De här, det spelar ingen roll om det är världens bästa. Om det är Mihailovic som står där.
Vi med våra referenser.
Eller Pirlo som har satt lika många frisparkar säger jag sist i år, 28 stycken. Om de står där, om man gör det här, synkroniserat hoppet, gubben bakom muren, målvakten vet, det ska väldigt mycket till.
Ja, precis. En annan invändning skulle kunna vara då att liggande gubben, som man får kallas här, han är ju ganska satt ur spel för ett tag. Mm. Först ser han inte vad som händer, men det tar ju också en liten, och det här kan ju hundradelar vara viktiga, det tar ju en liten tid att komma upp på fötter och orientera sig. Det öppnar ju också upp för...
orientera sig, kommer upp och vara helt förvirrad, var är någonstans?
Ja, men var är bollen? Ja. Alltså han ser väl inte riktigt än, eller han tjuvkikar väl lite kanske, men det är ben och grejer där också. Så här. Men att det öppnar ju upp för varianter, tänker jag också. De har ju ändå en spelare som är väck ett tag. Man ser ju inte så mycket olika passningsvarianter inför avslut nu. Frisparksvarianterna lyser ju med sin frånvaro under det här mästerskapet hittills. Så det går ju, jag tror att lag kommer också bli bättre på att se, de har ändå en spelare lost nu ett tag. Och hur kan vi, absolut borde man ju träna mer på det, för båda lagens skull. Men det är en käpphäst du vill se då, eller det är du försöker jobba in det?
Jag vill se det ofta.
Har du fler?
Ja, den andra är ju, den har jag återkommit till många gånger tror jag, det är ju avsparken. Säg att Sverige har ett avspark mot Slovakien. Alexander Isak passar bak den till Kristoffer Olsson. Eller ännu längre, han passar bak den till kanske Danielsson. Danielsson skickar ut bollen lite på chans så. Lite ner mot liksom, kanske den framrusande Forsberg på andra kanten. Liksom. En lång crossboll. 9 gånger 10 så går den
lyfta upp laget.
Antingen går den ut i inkast till Slovakien på deras planhalva. Eller så vinner Slovakien bollen för de har ofta lite starkare huvudspelare där fram. Och sen så är det Slovakien som får börja egentligen. Så att det blir, man bara ger bort den här fördelen med att man vunnit en slantseger. Man kanske väljer att starta och ta avspark. Så ger man ändå bort bollen. Det händer ju 99 gånger av 100. Precis det, att man inte passar bak den. Man börjar försöka rulla runt bollen.
Och få känna på den lite.
Och det spelar ingen roll om det är ett korpenlag eller om det är Manchester City som gör det. Ett av de mer bolltrygga lagen i världen. De gör samma sak ändå. Man ger bort den. Jag har ju frågat många tränare under åren varför man gör så här.
Vad får du för svar?
Ja, det är oklara svar. Alltid. Ja, men det är lite grann så att man vill liksom sätta, man vill lyfta upp laget. Brukar vara det. Man vill lyfta upp laget direkt så man inte hamnar så djupt. För är man inte riktigt på tårna direkt när avsparken går igång så kan det vara att man missar en passning så bryts den, så blir det direkt en målchans. Här får man ändå lyfta upp laget, hitta rätt i positionerna direkt och så. Mm. Det brukar vara det. Men jag tycker ändå det är larvigt. Fan. Lita på själv att ni kan hålla bollen inom laget. Ni står och gör kvadraten varenda träning, 7 dagar i veckan. Kan hålla bollen, lite possessionspel. Mm. Så att de andra stormrusar om ni rullar runt bollen lite grann i backlinjen. Så Så, tack.
Ja, det var verkligen en käpphäst.
På antal.
Roligt ämne. Det här tror jag är att vi kommer få mejl om.
Ja.
För folk sitter alltid med sina käpphästar.
Absolut.
Och jag vet ju att jag låter, det här är inte själva spelet och nu låter jag verkligen som en gubbe, men en käpphäst för mig är ju att man ska tacka för en fin passning, det var ju mål. Mm. Vilket jag tycker blir allt mer ovanligt. Att man bara helt skiter i den framspelningen.
Ja, visst. Den är ju larvig.
Där känner jag mig riktigt gubbgrinig. Andra är att du har väl... Du sitter ju ofta och svär på när det saknas. Det är mycket med att du vill ha en gubbe på olika ställen. För du vill alltid ha en gubbe på första stolpen. Och att ja, du tycker jag, att det blir...
Ja, men det är mycket säkerhetstänk från min sida.
Ja. Jag stör mig på när en spelare, särskilt på offensiv planhalva, så är man ute vid sidlinjen. Och man jagar bollen. Man vet att man kan hinna i kapten före sidlinjen. Men om man inte hinner i kapten så får mitt lag ändå inkast.
Mm.
Då stör jag mig alltid på när de väljer inkastet. Istället för att bara ta bollen och försöka passa och bygga upp direkt. Går emot allt jag tror och tycker. Här är tro på.
Ja.
Stör mig också på ganska begränsade backar som får orimligt mycket cred på när de täcker ut en boll till inspark.
Mm.
Vet de, med breda mellan axlarna och någon försöker... Typ Pierre Bengtsson ligger i rygg. Men kommer inte riktigt loss. Och så långsamt så täcks bollen in utöver. Och så blir det inspark då. Hela stadion kan ibland. Så jag tycker att det var fantastiskt gjort. Så. Det kan också vara en viss identifikation. Att jag ofta var den som inte kom förbi den breda backen.
Mm. Pierre Bengtsson var för övrigt kanske den, sa Säder, frisören, som var mest petig med sin frisyr.
Mm.
Men vi ändå snackar om Pierre.
Mm. Okej, ja.
Han är lite nyförälskad och så nu också. Det kanske har med det att göra.
Noggrann, ja.
Nej, men den här grejen bara när man täcker ut bollen
istället
för att ta den och spela vidare. Den tänker jag ändå är rätt rimlig utifrån vad det är för matchbild. Så är man som Sverige var mot Spanien, då är det helt rimligt att göra det tycker jag. För då får man kanske 15, 20, 25 sekunders break. Man kan hitta rätt i positionerna, få lite andas ut. Är man Spanien i en sån, då är man ju jättedum.
Men jag tycker att man även kan se det när det inte riktigt är den matchbilden. Uh-huh. Att man så här väljer att ta inkastet istället. Så här. Det tycker jag är tråkigt.
Käpphästa, hör av er.
Ja, absolut. podcast@offside.org. Ni sitter alla på käpphästa. Det kan ju vara andra saker som kommentatorer säger eller byten som inte genomförs eller vad det nu är. Men om vi försöker oss på någon slags definition ska det vara att man lite stans känner att här tycker jag nog lite starkare för det här än vad den allmänna uppfattningen är.
Mm.
Och då börjar det bli dags att säga att det här avsnittet det har vi gjort i samarbete med Volkswagen och det är ju passande eftersom de också sponsrar sommarens stora fotbollsfest EM. Det finns stunder i livet när stämningen blir fullständigt elektrisk. Påfallande ofta är det på en fotbollsplan. Och just den elektriska stämningen är något som Volkswagen verkligen jobbar med. Titta bara på deras nyaste modeller ID3 och familjesuven ID4. De är rymliga, går på 100% el, kommer långt mellan laddningarna och erbjuder en elektrisk körupplevelse på vägen. Testa gärna den upplevelsen. Det är bara att boka in en provkörning hos närmaste Volkswagen återförsäljare. Någon gång kanske mellan sommarens alla elektrifierande matcher.
Vi ska ut på äventyr. Sverige ska ut på äventyr i riksdagen.
Jag ska också ut på äventyr, fick mässa precis. Tyvärr måste vi meddela att Elmar är snorig och måste hämtas.
Aj.
Sånt slipper de in i bubblan.
Ja, och i riksdagen. Vi får se vad som händer med Sverige i politiska läget. Vi får se vad som händer med Sverige mot Polen. Vi får se vad som händer om vi får åka till Glasgow och sjunga lite nedlåtande mot Robbie Burns.
Och istället sjunga mycket hyllande om kanske Esaias Tegnér.
Ja,
vore det kul du nu efter matchen mot Polen, du som har lätt att förstå polska, kan göra en liten genomgång av vad det skrivs i polsk press, eftersom jag gillar att höra hur Sveriges uppfattas.
Ja. Jag ska översätta en valfri text nästa vecka.
Ja, det är bra.
Ta hand om er så håller vi på Sverige. Håll tummarna. Hej då.